Ja, välkomna till Dramaten i Stockholm som i samarbete med Sveriges Radio arrangerar en kväll om nationalism. Filosofiska rummet har flyttat in i den vackra marmorfoajén tillsammans med en publik som just har sett pjäsen Nationalismens apostlar på stora scenen. Och nationalism är också ämnet för Filosofiska rummet. Vad är nationalism? Varför växer den i dagens Europa? Och måste den vara ond och farlig? Och vad har den för filosofiska rötter? Det är några frågorna i programmet som gästas av Annika Strömmelin, DNs korrespondent i Bryssel, Hans Ruin, filosof i Södertörns högskola och Göran Rosenberg, författare och journalist. Välkomna hit och välkomna hit också publiken. Jag heter Peter Sandberg. Annika, du har suttit hela dagen och skrivit om det som händer i Ukraina. Idag är det måndag den 3 mars. Vad finns det för koppling till nationalism i den här konflikten?
Jo, men det är klart att det gör. Jag har tänkt på det hela dagen faktiskt, ja. Eftersom vi skulle diskutera det här. Att det är klart att det ställs en massa frågor på sin spets som handlar precis om det här. Vad är en nation? Vad konstituerar en nation? Och vad är Europa för någonting? Och vad händer? Alltså det europeiska samarbetet har ju växt. Det finns ju egentligen ingen definitiv gräns för EU. Men det är klart att alla länder kan inte vara med. Och vad uppstår när den där gränsen till slut sätts? Vad händer då med samarbetet? Så att jag menar, nation handlar ju om alla möjliga saker. Samhörighet, men också om gränser. Så jo, jag har tänkt på det hela dagen. Mm.
Men det är ju en väldigt ung nation, 1991. Och redan nationalister.
Ja, men det är väl precis det som är med alla nationer. Att det börjar inte där, utan det finns enormt djupa, långa, komplicerade rötter som trasslar till saker och ting.
Göran, efter två blodiga världskrig som kostade miljontals döda så var nationalismen i princip uträknad. Men den tycks ha en obändig kraft att hela tiden komma tillbaka. Varför det?
Ja, till att börja med ska man säga att det kan finnas nationalism utan nationalstat. Och nationalismen föregår egentligen nationalstaten. Och nationalismen historiskt sett kan man se också som ett instrument att bygga den moderna staten. Det är ju ingen naturlig gemenskap, nationen, och nationalismen är ingen nedärvd ideologi, utan den är skapad, och det är en modern idé om detta med folk och nationalstat, och det är kopplat till demokrati och så vidare. Så det finns ju positiva historiska aspekter av nationalismen i vissa former, som låt oss säga Sverige kanske, Norge och en del av västvärlden, där nationalism har gått hand i hand med bygga av demokrati, välfärdsstat. Men det den form av nationalism som räknades ut och egentligen gav nationalismen i Europa ett dåligt namn, trodde man för alltid förhoppningsvis, det var ju krigen. Och man såg hur nationalismen kunde visa en väldigt aggressiv, intolerant, rasistisk, aggressiv sida. I två krig såg vi hur detta exploderade. Och när nationalismen idag, vi kan prata om det, kommer tillbaka igen, så är det trots att den ansågs faktiskt vara en sak som tillhörde det förflutna. Och hela EU-projektet byggde ju någonstans ändå på att det var på det sättet.
Den tidiga nationalismen har beskrivits som en längtan efter frihet. Alltså det var en progressiv rörelse där undertryckta folk kämpade mot imperier och förtryckare, med franska revolutionen som ett startskott. Alltså Hans, nationalismen var från början en frihetsrörelse.
Ja, det tror jag är riktigt att säga. Om man tittar på vissa av de här idéhistoriska och filosofiska rötterna till nationalismen. Man brukar ju nämna Herder som en av de viktiga förespråkarna för det här. Och Herder var ju en tysk humanist liksom med ett universalistiskt sinne, men som i någon mening så att säga uppfann den här idén om nationen och folket som en tanke om att det finns vissa naturliga gemenskaper. De är knutna till språk, de är liksom knutna till härkomst. Och ur detta tänkte han sig då att man skulle bygga så att säga, historiska individer. Och det var ju inte så att säga, en ideologi som från början betonade antagonism eller uteslutning, utan den, på så vis tror jag att det är riktigt att tala om det som en frihetsrörelse. Mm. Och det är ju jätteintressant att följa just filosofiskt den här tanken. Filosoferna har spelat en viktig roll i skapandet av nationalismen tillsammans med historikerna, tror jag man ska säga. Överhuvudtaget så idag tänker vi det mer som liksom ett politiskt projekt, men det är ju verkligen humanister som bygger den här tidiga nationalistiska idématerian. Dels de tyska nyhumanisterna, och då är det också knutet till liksom idén om ett Tyskland som ännu inte finns. Alltså den här på något sätt bildningsnationen som liksom vilar på idén om ett historiskt minne men som fortfarande inte ens är en stat.
Men vad finns de historiska rötterna till nationalismen då, eller filosofiska rötterna?
Jag vet inte hur långt man kan gå tillbaka för att leta efter det där. Jag tycker det är fascinerande att tänka på själva begreppet. Alltså nation, det kommer ju från latinets verb för att vara född. Alltså det har att göra med
natio,
nascor. Så att nation är liksom någonting med en härkomst. Så att det är väldigt knutet också till det som vi brukar prata om som kommer fram under 1700-talet, nämligen det som man pratar om som historiskt medvetande. Hela tiden att det finns historiska gemenskaper och att de i sin tur liksom går tillbaka ibland till ett liksom mer eller mindre mytiskt förflutet. Men så det är väldigt förknippat med liksom själva idén om att ha en historia.
Men kan man säga att den ursprungliga nationalismen pekade framåt då mot någonting nytt, en frihet, medan den nationalism som vi ser idag pekar bakåt mot en svunnen tid, att den är nostalgisk? Och
alltså, jag tror man måste skilja på den här idén, den härdiska idén om den naturliga gemenskapen och språkgemenskapen och den kulturella gemenskapen och nationalismen som en statsbyggarideologi. Och den formas ju egentligen, och väldigt aktivt då, som Hans säger, av intellektuella, av författare, av olika, alltså hela den här idén av folket och folkidealet. Folket är ju ingen självklarhet. Jag menar, om vi går tillbaka till svensk historia, så idén om det svenska folket växer ju, är ju inte självklar från början. Inte heller idén om det svenska språket faktiskt. Det är ju ganska lång tid man talar obegriplig svenska, det vill säga att en del av Sverige förstår inte den andra, och så vidare. Så att det här växer ju fram och är en del då av ett statsbygge och som har kopplat till många saker, modernisering och så vidare. Och det sker framförallt i västvärlden och i Europa. Det finns inte motsvarigheter egentligen, så vitt jag vet, i andra delar som var organiserat på delvis annat sätt. Och vad som sen händer, det är ju det jag tycker är så fascinerande, att när väl den här staten, nationalstaten, har frambildats, så inträffar just det här avgränsningsproblemet. Och vilka tillhör och vilka tillhör inte. Och när man upptäcker att det finns några som, att det finns störningsmoment i nationsbildningen, så börjar de här tendenserna också till utstötning och avgränsning, och så småningom också krig, där man ska sortera fram det här så att det blir rätt folk i rätt stat, så att säga. Och där har vi väldigt mycket av källan till så mycket av krig och elände, skulle jag vilja säga, under 1900-talet.
Men om det finns en god nationalism då, så kan den bli ond med tiden?
Ja, dels kan den bli ond med tiden. Sen menar jag nog att det finns ond nationalism nästan från början. Det är den här försvarsnationalismen. Det är folk som har utsatts för mycket förtryck och elände och varit ockuperade av andra nationer och egentligen har formats i en sorts försvarsposition. Och det kan lätt bli en hatisk, en revanschistisk, en hämndlysten nationalism. Jag tycker man kan se det det är delar av det Östeuropa som har varit ständigt under tryck av stora imperier, inte minst naturligtvis det ryska.
Idéhistorikern Sverker Sörlin har försökt definiera det här med nationalism. Han har två versioner här. Det finns en mindre form då som handlar om en avgränsad tankeströmning som ofta bärs fram av extrema och fanatiska människor. Men sen den stora definitionen menar han att det är en strukturell företeelse som präglat omvandlingen av våra traditionella samhällen till moderna under de senaste 200 åren. Alltså, nationalismen har varit den politiska och sociala formen för att skapa de moderna samhällen vi har idag. Är det en bra definition av det goda och det dåliga?
Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker nationalismen kan på en gång vara god och dålig under den här fasen, även om man kan se sker. Men det som vi ser idag är ju nationalismens problem är när den blir jag ska inte säga otidsenlig, utan när den egentligen blir en galen idé. Kan man säga så? Alltså, det var inte galet att forma nationen som ett sätt att bygga nationalstaten. Men det, jag skulle säga att det är galet att tro till exempel att vi idag med nationalismens hjälp kan bygga en välfärdsstat till exempel. Det menar jag är en idé som inte har någon verklighetsförankring. Och där, samtidigt som nationen har hela det här emotionella och bagaget som den gör att den kan dra till sig folk och skapa en gemenskapskänsla och någon sorts trygghet, löfte om en trygghetskänsla och tillhörighet, samtidigt som den inte kan leverera det den säger att den ska göra.
Annika?
Ja, men jag tänkte på, jag var precis förra veckan i Strasbourg i östra Frankrike, Alsace. Och då tänkte jag på språk i en viktig sak här. När det, liksom, vad är en nation? Ja, men det är ju bland annat det att vi kan prata med varandra. Och då tänker jag på Frankrike, så intressant, för att det här liksom centralistiska, nationalistiska projektet från franska revolutionen och framåt, det innebar ju också en otrolig centralstyrning och ett undertryckande utav till exempel människors rätt att tala sina språk. Nu var Alsace liksom, det är först efter första världskriget som Alsace är franskt igen, men jag pratade med en gammal farbror där som berättade hur han förbjöds att prata alsacien när han var liten. Och hur det nu växer upp igen, liksom folk, det växer fram. Så det är klart att i den meningen så kan väl kanske, om man menar nationalism i den här meningen, en känsla av gemenskap, en rätt att prata sitt språk, då kan väl det fortfarande vara en slags frihetsrörelse.
Ja, jag vet till exempel att den nationalism som finns i Basken bygger mycket på att man får vara förbjuden att prata sitt egna språk.
Ja, men eller hur? Hela Europa är fullt utav. Det finns ju så enormt mycket fler områden, regioner, språk än egentligen vi vet om. Och det tycker jag märks, att det här spricker upp liksom.
Men den här tanken som fanns på 90-talet då, att Europa skulle regionaliseras, alltså det skulle vara mindre regioner. Och så, man såg ju Basken, man ser nu i Katalonien, man ska folkomrösta i Skottland och så vidare. Men idag ses ju det här som livsfarligt, inte alls något positivt längre.
Ja, men är det inte det att om man börjar där och säger att vi vill tala samma språk och vi vill höra ihop, det ligger så otroligt nära att man sen säger, och sen ska ingen annan få komma hit. Att man vänder mot de andra. Och det är väl det som den här kopplingen mellan språk och att ingen annan ska få komma hit. Det är väl det som gör det obehagligt i Europa just nu. Och det är väl den strömningen som jag tycker jag ser överallt och som växer och som ju är väldigt uteslutande.
Nationalismen växte fram parallellt med de stora ideologierna, konservatism, liberalism och socialism. Är det en fristående ideologi eller är det på något sätt inbyggt i de andra ideologierna?
Det är lite osäkert. Jag tror att man får säga att det är inbyggt i och med att det finns ju liksom både socialistiska och konservativa varianter. Jag tycker det är intressant att titta på Sveriges historia till exempel, om man jämför folkhemstanken så som den kom att utformas av Socialdemokraterna, och Per Albin Hansson är ju en slags, så att säga, vänsternationalism då, liksom det socialistiska hemmet. Men samtidigt som liksom då formuleringen för det kom ju från Kjellén då, som hade en mycket mer nationalkonservativ linje. Så att de där ideologierna gick in i varandra, men för båda två fanns ju idén om en slags hem, en nation, men den kunde få ganska olika valörer. Och jag tänkte lägga till det också apropå det som kom upp nu om det här med inklusiv och exklusiv. För jag tycker vissa av de här teaterstyckena här som vi såg innan och liksom även debatten i övrigt, tror jag ibland kanske att man går för långt, tror jag, med att koppla ihop entydigt nationalism med frågan om främlingsfientlighet och flyktingmottagande som att de är helt parallella fenomen. Och egentligen tror jag att det blir fel, för att då hamnar man liksom snett i förhållande till själva begreppet nationalism. För att det är klart att det finns inklusiva former av nationalism också, alltså en slags trygga nationalstater som vilar tryggt i en idé om en slags språklig kulturell gemenskap, men som inte därmed liksom utesluter det frammande. Och så finns det andra exempel på motsatsen. Ni var inne på samma sak, men det just för den debatten som vi står inför nu i Europa och i Sverige, tror jag det är viktigt att man åtminstone inte likställer det, för det kan ta sig väldigt olika uttryck. Man ser Norge till exempel, det är ju en väldigt, väldigt extremt nationalistiskt land. Liksom mer nationalistiskt än vad Sverige är, av begripliga skäl, i och med att det är en ny nation och liksom på ett annat sätt har upplevt det som historiskt hotad. Men det är ju liksom en av de länderna i norra Europa idag som ändå är liksom väldigt inkluderande. Mest det finns andra exempel i det nordiska rummet.
Ja, jag läste idag att det inte behöver ha med ekonomi och utbildningsnivå att göra.
Nej, vi har ju inte ett klockrent exempel. Alltså jag håller ju med Hans om att det finns den här aspekten. Men, och man kan tala om nationalism som vi tidigare gjorde under EU-byggesprojektet. Nationen som en byggsten i någonting större. Man talade om nationernas Europa och så småningom kanske det var tänkt, åtminstone en del trodde att vi skulle få någonting som var mer än bara någon sorts allians utan en union då. Idag så ser vi hur det där vänder. Och det gäller ju också de här regionerna, det gäller ju också de här språken, det gäller samerna, det gäller ju... Alla såg ju plötsligt att här fanns en väg att få en sorts gemenskap eller rättighet för sitt språk utan att gå vägen över nationalstaten. Och nu verkar det som om vi har kommit till en punkt där EU-projektet inte längre har den kraften. Och då slår det här över i vad man ska kalla isolationistiska eller avgränskade nationalismen. Vi ser Skottland nu som vill lämna. De tror att de samtidigt ska vara kvar i EU. Vi vet inte med Storbritannien hur det blir. Vi ser Katalonien som ska folkomrösta. Och där är inte längre, känner jag, samma tonvikt på den stora gemenskapen som det ändå var i början. Att vi tillhör någonting större. Och då kan vi få vara lite annorlunda.
Jag läste att 1945 så fanns det 74 stater i världen och idag närmar vi oss 200 stycken. Och Sverker Sörlin skriver apropå den här succén då för nationalstaten att nationalstatens framgångar bottnar i att den kombinerar möjligheten till frihet och demokrati med möjligheten till identifikation och passion och är en arena då för modernisering. Så nationalstaten är en slags succé i den bemärkelsen att många vill ha sin egen nationalstat.
Ja, men det som Göran säger, alltså det här europeiska samarbetet är intressant på det sättet, för det bygger ju faktiskt på en otrolig paradox. Därför som sagt, grundtanken var ju att nu ska vi inte ha några tydliga nationalstater i Europa, utan vi ska bädda in allting i ett samarbete. Och samtidigt så bygger i alla fall EU-samarbetet bygger på att i grunden är det nationalstaten som är liksom grundkomponenten. Det är de som finns och det är de som överlämnar en bit makt till något gemensamt. Och jag tycker nu att man känner, efter alla de här åren av samarbete, 60 år, så är det ju inte så att de europeiska nationalstaterna har blivit särskilt svaga. Trots vad många säger, så de finns ju kvar. Och på något sätt så hänger det väl det här ihop på något sätt. Att samarbetet bygger på att de finns och att de är ganska starka. Så det är väldigt paradoxalt. Och jag tror ju att det här vi ser utvecklingen i Europa just nu, där det känns som om betoningen på den egna nationen, det är inte bara långt ut på högerkanten som man gör det, utan det är också regeringspolitik i länder som Nederländerna som låter på ett helt annat sätt än bara för 10 år sedan. Så att det här har fått ett, och det kommer tillbaka i en ny form och vi vet inte riktigt vart det är på väg.
Nej, ja, Göran.
Nej, men det är ju det att ingen vet vart det är på väg. Alla de som nu talar om eller rättare sagt som inte är beredda att acceptera och gå vidare med EU-projektet som det ju var tänkt, i och med att euron finns där och nästan pockar på ett väldigt tätt politiskt samarbete och kanske demokrati på EU-nivå. Alla de vänder ju nu på kuttingen och utan att veta riktigt var den här skutan är på väg. Därför att börjar man gå tillbaks till starkare eller mer självständiga nationalstater, kanske i konflikt rent utav delvis med varandra, vilket vi har sett håller på att hända med Storbritannien versus resten, och det här kan fortsätta, så är vi ute på vatten som vi inte känner till. För jag kan inte se annat att skulle vi gå tillbaka till ett Europa där nationalismen och nationalstatskänslan ökar igen, så tror jag det är på bekostnad av naturligtvis tror jag av vårt välstånd och på bekostnad kanske av jag ska inte säga freden, men i alla fall av relationerna i detta Europa. Så att jag tycker att man måste vara oerhört uppmärksam på vad den här nationalistiska väckelsen kan leda. Jag tror inte att någon av de här nationalismerna kan förverkliga det de säger att de ska göra, nämligen en massa bra saker. Jag tror att det blir sämre. Och jag tror det vore väldigt bra om man kunde tydliggöra varför nationalismen idag inte är ett svar på de problem som vi står inför.
Hans?
bara för att lägga till då lite grann till det. Jag tycker det blir viktigt att tänka då över betydelsen av det här affektiva bandet till en gemenskap för att grunda det som vi talar om som politisk liksom, kultur och, liksom, och politisk samhörighet. För att det är ju samtidigt som man då bygger Europa för att kanske inte avveckla nationen men åtminstone liksom bygga in en 500-årig historia av rivaliserande försök att dominera Europa från en nation. Alla har liksom haft sitt försök liksom i det här. Och till slut inser man att det här är inte lösningen och så bygger man då in det liksom i en ny typ av kollektivitet som från början är liksom ganska lösa fördrag. Men när många som idag kritiserar Europatanken talar ju om det just som att det finns inget band till det, man känner ingen lojalitet, medborgarna är inte engagerade, de ställer inte upp i val och så vidare. Och det gör då liksom att de här europeiska administratörerna hamnar i en sån paradoxal roll i förhållande till sitt projekt sedan länge. Därför att å ena sidan ska man då ersätta nationalism med någonting annat, men man inser samtidigt att det finns ett akut brist på precis de egenskaper som nationerna traditionellt bar på, nämligen det affektiva bandet. Och det är det man har försökt lösa då med de här lite fåniga nationalhymnerna då, att man förvandlar liksom den här vackra Schillers frihetssång och Beethoven då till en nationalsång, vilket känns som en kränkning mot den. Och liksom, ja, det är flaggor och liksom festivaler och minneshögtider och alltihop. Och det här sista projektet som man har jobbat med nu ett decennium, att skapa ett europeiskt nationalmuseum. Det var ju precis så man byggde nationerna i Europa under 1800-talet, att humanisterna fick skapa de här rummen där nationen kunde hylla sig själv som en slags sekulära nationella tempel. Och det går ju inte att skapa någonting sånt för Europa. Vem ska skriva den här historien? Det blir liksom ett absurt liksom sammelsurium av grejer bara. Det är ganska roligt att läsa om försöken att inreda det här museet. Men samtidigt kan man inte man kan inte säga att det här kan vi inte ha. Därför att det är precis det som folk tycker sig sakna. Nämligen det, liksom det passionerade, det affektiva bandet till den här gemenskapen.
Ja, men absolut. Jag tänkte jag skulle ta in en aspekt till här när Göran säger att om man börjar bygga nationsgränser igen så kommer vi förlora allt möjligt, bland annat välstånd. Men då tänkte jag på att jag besökte Ungern i höstas. Och jag menar, när Ungern kom med i EU efter murens fall och så vidare, så var det ju också därför att man sa att nu ska allting bli, Europa var liksom lösningen. Och det måste man ju säga efter alla de här åren att det har det väl varit på sätt och vis, men det är också så att det har skapat, att det inte alls är så att alla problem har löst. Och att den här enorma skillnaden mellan vissa som har tjänat på allt vad som har krävts då, avreglering, liberaliseringar, och de som inte har tjänat på det. Fattigdomen är ju utbredd. Folk lever liksom på en nivå på sina håll som är förfärlig. Och i Ungern har ju nationalismen kommit tillbaka med en enorm kraft. Det är premiärminister Orbán, men det är mycket bredare än så. Och landet har nu en konstitution som är så otroligt nationellt självförärligande så att man tror knappt sina ögon när man läser den. Men där tyckte jag att det var så tydligt också att det här är också en reaktion, en besvikelse på det europeiska. Ni sa att det skulle bli så bra, det blev inte det. Nu är det nationen som ska rädda oss och nu ska vi klara oss själva. Så att på något sätt är ju också det här som händer ett svar på att den här stora europeiska spåret inte blev liksom paradiset.
Då kan man ju säga till Ungern, good luck. Det är ju, jag håller med, men jag tycker ju inte, jag har aldrig trott att EU-projektet skulle säljas som ett ekonomiskt projekt. Det är ett politiskt projekt. Och jag tror att om man hade följt den politiska idén, då hade man kunnat bygga undan för undan på nationalstaterna för att skapa en gemenskap som övergrep nationalstaterna utan att ta bort dem. Men nu valde man ju att göra det här till en ekonomisk gemenskap som var avhängig att det gick bra. Du sålde in det här också till svenskarna, må jag säga, för att det skulle bli bättre, ekonomiskt bättre. Jag ser enorma problem, men jag ser ännu större problem om man skulle åternationalisera Europa. Jag tror Ungern har oerhört små chanser att göra någonting bättre av situationen än man hade innan. Man kan ta ett annat land som man verkligen förvånas över vart det tar vägen. Det är Schweiz. där det största partiet i landet är ett extremt främlingsfientligt och nationalistiskt parti, Schweiziska Folkpartiet. Och de hade nu en omröstning, som alla vet, folkomröstning, för att stoppa det som man kallar massinvandringen. Men samtidigt, det är ju en hur ska Schweiz klara sig, ett land som är så beroende av omvärlden som det är, genom att börja utmana och stänga sina gränser mot omvärlden? Så någonstans är nationalismen i den här formen ett dödfött projekt. Det är ett emotionellt tillfredsställande projekt. Det kan mobilisera människor, kan få dem att känna äntligen finns det någonting att kämpa för. Men det finns inte. Den gemenskapen eller den rollen som nationen kunde spela då, kan den inte längre spela, som jag ser det. Inte i Europa i alla fall.
Nu är det ju snart EU-parlamentsval och det pratas om ett ödesval till och med. Vad händer om de här främlingsfientliga partierna då växer sig starka både i EU-parlamentet och i de lokala parlamenten? Alltså det blir svårt för andra politiska partier och politiker att hålla emot i längden. Alltså kan det bli så att demokratin blir ett slagträ mot tolerans och man vill begränsa rörligheten i Europa och så, Annika?
Jo, men så är det absolut. Men jag måste bara börja med att säga att man samtidigt inte ska överdriva det här. Och det är ju forskare som brukar peka på, jag tycker det är väldigt intressant, att några av de värsta krisländerna, Spanien, Portugal, Irland, där finns inte de här partierna. Det ska man inte glömma bort. Men när man har sagt det så måste jag säga att ja, det verkar som de kommer gå fram i många länder. De kommer ändå bli en minoritet i parlamentet. De kommer inte att påverka lagstiftning, men de kommer att trassla till saker och ting. De får en plattform. Samarbetet i sig gör att det blir på något sätt mer legitimt. Och det kommer absolut kunna stöka till alla möjliga saker. Men som sagt, nu när det fortfarande är lite tid kvar till valet, så tycker jag ändå det är viktigt liksom att påpeka att det finns inget förutbestämt i det här. Och valet, vi vet ju inte hur det går, men valet är ju, och apropå Göran säger, att skapa en politisk gemenskap, den finns ju inte riktigt. Men det är klart, det skulle ju kunna vara så att andra partier också i det här läget säger, det här vill vi med Europa. Nu har vi haft de här åren av kris, kom nu väljare och lyssna på mig, det här vill jag göra med Europa. Så att ett val är ju en möjlighet också för andra än de här krafterna.
Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt att de eliter då, ska vi säga, som nu får dra på sig missnöjet och vreden från nationalisterna, måste ha något svar att ge. Man kan inte bara hoppas på att de inte kommer att ställa till någon skada. Jag håller helt med Annika. Jag tror att det här är partier som när de kommer i närheten av makten så tappar de sugen. Va? För de kan inte omsätta sina paroller i praktisk politik. Men samtidigt så står Europas eliter inför en enorm utmaning att erbjuda ett riktigt alternativ till det här. Och det är inte den europeiska nationalstaten, det håller jag helt med om, utan det är någon typ av konstitution som ger utrymme både för samhörigheten och för någon typ av vettig politisk organisation som kan hantera de problem vi står inför. Mm.
Men nationalism handlar ju mycket om identitet. Alltså, få av dagens europeer verkar ju primärt identifiera sig med EU-tanken eller så, men däremot så identifierar man sig med språk, med religion och sådana saker. Alltså hur skapar man då den här överbryggande europeiska känslan som jag antar var poängen från början?
Nej, men det är ju det som Hans var inne på. Ja. Det är så intressant, för att när EU hade ett förslag till konstitutionellt fördrag 2005, och där ville man ju ha det, nu ska vi ha en fana och nu ska vi ha en hymn, och det var ju det som fick folk att koka. Och det var ju det som fick, i alla fall i Nederländerna säger folk till mig, att det var det som gjorde, vi vill inte ha en flagga med alla de andra och vi vill inte ha en hymn. Men jag, alltså, på något sätt kan man väl förstå det, och samtidigt så kan man ju undra så här, om det nu är en gemenskap det här, ska det inte finnas några symboler för den då? Och hur ska de se ut i så fall?
Ja, men om alla identifierar sig med EU helt plötsligt, kan det inte också bli en EU-nationalism då?
men alltså det finns ju ett, alltså jag det lösningen på det här som ingen vill tala om, det är federation. En europeisk federation. Den ska inte se ut som den amerikanska. Vi är helt annorlunda. Men det är det enda sättet att förena olika nationer med olika, med helt, kanske med olika historier, olika kulturella bakgrunder och olika identiteter i trots allt en gemensam politisk legitim organisation. Som man säger, ja, men det här är också vårt. Vi har nationen som är vår, men vi har också Europa som är vårt. Och det har man missat. Det finns en, man kan säga, en konstitutionsnationalism. Vi har sett den i USA där man är trogen eller lojal mot författningen. Mm. Och det skulle man ändå kunna tänka sig hade kunnat äga rum i Europa.
Hans, vill du säga något?
Jag tänkte bara lägga till det där om hur man... vad det är som händer när man bygger såna här identiteter som vi ändå talar om här, och just att det finns ju dels så förutsätter ju alla identiteter ett utanför och innanför på något sätt och navigera det, men samtidigt då för att gå tillbaka också med det här med historien, för att det är ju liksom att nationalitetstanken föds ju från början som då en idé om en historisk gemenskap. Och någonstans det som vi hela tiden också när vi som även om vi går liksom så långt i liksom den utopiska förhoppning som Göran uttrycker, som jag i för sig sympatiserar med, men som förefaller väldigt avlägsen idag, liksom att tänka sig någon slags konstitutionspatriotism i Europa liksom, med, så det är ändå den, när Europa ska svara på vad är Europa, när den här gemenskapen, då blir det liksom att berätta historien om sig själv. Och därför blir då det här liksom museetanken blir viktig då, för att den visar hur svårt det är när man verkligen ska liksom borra sig ner i den historien, men vi kan inte komma vi kan inte heller komma runt den, utan vi måste berätta om vad är historien om den här gemenskapen, hur kom vi att vara på den här punkten. När amerikanerna skriver sin konstitution som är grunden för deras patriotism, då är det väldigt tydligt. Men det är en koloni som frigör sig, de har en yttre fiende, det är en inre gemenskap, de har liksom skapat sig själv. Men vad är Europas historia? Det är den vi hela tiden tvingas tillbaka till, och någonstans är det en historien om ett misslyckande. Europa snubblar in i sig själv på liksom ruinerna av ett misslyckande, så är det ju. Och det misslyckandet stavas ju nationalism. Mm. Så att det är liksom, så att det som vi pratar om nu är liksom inbyggt i liksom Europas egen självberättelse. Det var vi kom till den här punkten liksom. Europa ligger i spillror. Vad ska vi göra? Vi bygger någonting nytt. Och någonstans är det det spöket som vi hela tiden också försöker trycka tillbaka, så att den liksom skräck och ångest som de här nationalismerna väcker handlar ju någonstans också om Europas inre berättelse om sig själv. Vi var det som inte skulle ha det här. Och vi kan inte komma runt att fortsätta tolka och berätta den historien.
Jo, och det är ju därför det blir så komplicerat det här som gör att ha en gemensam konstitution. Om man börjar borra i det och se hur olika konstitutionella traditioner det finns i Europa, om man då jämför med USA som inte hade någon på det sättet. Men jag menar, ta Ungern. Jag var där och frågade och ställde liksom frågor till ansvariga och sa, ja, vi har fått sån kritik för att vi har begränsat konstitutionsdomstolens mandat. Och då sa han, jag har hört talas om att det finns länder som inte ens har en författningsdomstol. Mm. Och jag sa, jo, det är Sverige till exempel. Och då kom man till frågan, jaha, om Sverige ska ha en författningsdomstol, vem ska bestämma det? Om man hade en gemensam konstitution så skulle väl det vara en sån ingrediens, eftersom det är en europeisk tradition att ha det. Men jag tror att varenda riksdagsledamot skulle vilja liksom att om Sverige ska underkasta sig ett sånt system så ska det bestämmas här. Jo, så att man kommer in i enorma... Liksom...
Jo, men så funkar det. Så skapas en federation. Den skapas underifrån. Den blir inte mer än det man vill släppa ifrån sig. Men bortsett från det, jag tänkte bara säga, jag håller med Hans, det här är en utopi. Men vad är alternativet? Du har själv gett den berättelsen. Det är alltså vårt Europa måste frigöra sig ur en destruktiv historia och ett destruktivt beteende. Och vi är tillbaks inne i det destruktiva beteendet. Vi har det i generna, de europeiska generna, även om de sitter olika hos olika nationer. Och det här Europaberättelsen eller Europaidén är eller var ett försök att rädda Europa under sin egen sitt eget arv, låt oss säga. Och jag är rädd att återgår vi till de gamla nationella instinkterna i farsens eller tragedins form som det nu är, som jag ser. Vi är ju inte de samhällen som en gång fanns. Vi är multipluralistiska, mångreligiösa, allt vad ni vill. Vi globaliserar allt det här. Det är ju helt absurt att gå tillbaks till detta. Men likväl börjar den här typen av stämningar påverka, undergräva sammanhållningen, förtroendet i Europa. Så är det dåligt för oss alla. Det tycker jag är så uppenbart, att det finns en dålig berättelse att ställa emot den utopiska berättelsen, och vad vi hamnar däremellan, jag har ingen aning om.
Men alltså, berättelsen är viktig då?
Ja, det är klart att den är väldigt viktig.
Jag läste idag någonstans att Gustav Vasa hade anställda som ville bättra på myten om den. Gustav Vasas ett, och de kom fram till att de var rakt nedstigande led till Noa.
Är vi inte alla?
Alltså, det är en bra historia, men måste inte historien vara sann också då?
Det tror jag inte den behöver vara. Men den ska vara attraktiv. Den ska vara en sån som fångar allas fantasi.
Ja, Annika.
Men jag tror också absolut att om man kunde ha liksom en identitet som vid sidan om det svenska och det belgiska och allt vad man nu är som människa, att man också känner någon slags samhörighet med något europeiskt, så skulle det också kunna lösa väldigt många av de här problemen. Och att Europas är ju sån enorm mångfald av människor och religioner och allt, och det är klart att om det kunde vara så att det var en gränsöverskridande och inkluderande gemenskap, då skulle ju det kunna vara verkligen det som Europa behöver.
Hans?
Jag tänkte apropå vad man då kan knyta an till som går utöver nationen, så det som hela tiden ligger närmast till hands för Europa, det är ju att tolka sig själv i termer av sin egen längre historia i sina försök att bygga imperier. Då har man ju liksom det tysk-romerska riket och därmed liksom det kristna. Så liksom en av de här berättelserna som Europa arbetar med, jag tror det som också delvis ligger som en slags undervegetation för liksom det problem som upplevs då för muslimsk invandring, är att Europa någonstans har med sig den här idén om sig själv som ett kristet välde. Och det tror jag, den så att säga, både konkreta myten och historien, den kommer vi att fortsätta jobba med. Och då skulle jag, i och med att vi nu sitter i filosofiska rummet, skulle jag vilja säga då liksom att i den mån det finns liksom en annan myt som inte är en myt som kan rädda oss undan det, så är det i så fall filosofin. För att det filosofiska arbetet och det religiösa arbetet är liksom två pelare som Europa vilar på. Och filosofin, till skillnad från det kristna arbetet, är ju inte exklusiv. Alltså, den är inte uteslutande. Det kristna Europa är ett problem, och det är ett djupnande problem för Europa om den identiteten ska vara det bestämmande.
Ja, tack för det, Hans, att du slog ett slag för filosofin där. Filosofiska rummet har ikväll besökt Dramaten i Stockholm, som i samarbete med Sveriges Radio har arrangerat en kväll om nationalism. Du har hört Annika Strömmelin, Dagens Nyheters korrespondent i Bryssel, Hans Ruin, filosof vid Södertörns högskola, och Göran Rosenberg, författare och journalist. Tekniker var Linus Jorenbo och Heinz Venin. Producent var Marie-Jeanette Lövgren, och jag som varit programledare heter Peter Sandberg. Och tack ska ni ha, publiken här i Marmorfoajén, för att ni kom hit.